Hej! Välkommen till Linnéakyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
Det är lite svårt att veta hur man ska börja efter det vittnesbördet. Det händer någonting när man hör någon dela sin resa tillsammans med Jesus. Det väcks någonting på ens insida. När man hör någon, precis så som vi nu har gjort, dela vad Gud har gjort i deras liv, så är det så lätt att tro. Det är så lätt och känna att om Gud kunde göra det i den personens liv, så kan han göra det i mitt liv också. Om Gud kunde komma in och hela och upprätta den där relationen, så kan han hela och upprätta mina relationer. Om Gud kan förse någon ekonomiskt, så kan han bära mig när jag inte klarar det själv. Jakob sa att vi är i temat Church Arise. Det är dags för kyrkan att resa sig upp. Och temat för den här söndagen är att det är tid att tro. För allt är möjligt för Gud. Vi bekänner oss till universums skapare. Han som har skapat allting. Han som fanns före alltings början och han som kommer finnas kvar där efter tidens slut. Det är honom vi bekänner oss till. Det är honom vi säger. Han är vår mästare. Han är vår fader. Han är vår frälsare. Han är vår vän och vår broder. Om det är den person som vi tror på, då är det dags för hans kyrka att börja leva som om det vore sant. Att allting är möjligt för honom. Jag kan tro det ibland. Jag tror det alltid på ett plan. Men vittnar mitt liv om att det är sant? Vittna mitt liv och mina handlingar om att jag tror på en Gud som kan göra det omöjliga. Gabbe frågar mig här precis innan gudstjänsten: vad har Gud gjort i ditt liv den här veckan? Först fick jag bara tänka lite och sen kom mitt svar: den här veckan har Gud hållit mitt huvud över vattenytan. Det är ett ganska deppigt svar. Det här är, om jag lever som att han är den som kan göra det omöjliga, hur positionerar jag mig? Vad tar jag för kliv i mitt liv i vardagen? Veckan, även de där veckorna när allting känns tungt, när allting är stressigt, när allting hänger över mig. Hur positionerar jag mig om jag vet att skaparen av universum, han som har besegrat döden en gång för alla, står vid min sida? Det borde påverka hur jag lever mitt liv. De val som jag fattar. Det är fantastiskt när vi hör de här berättelserna om hur människor har fått möta Jesus, hur människor har blivit helade, hur människor har blivit förvandlade. När jag förberedde den här prediken så trodde jag att vi skulle föra vittnesbörd om vad Gud hade gjort nere i Kosovo. Det kommer någon annan söndag, för Jenny är hemma och är sjuk. Men det som brann på mitt hjärta när jag tänkte och bad inför den här gudstjänsten var att det som Gud har gjort nere i Kosovo, det är han kapabel att göra här i Göteborg. Förra veckan så hade vi besök från Brooklyn, New York. Där han pratar om hur en kyrka hade växt till liksom 27 000 medlemmar. Om Gud är densamma där som här, så innebär det att vi kan förvänta oss att Gud kommer komma med väckelse i Göteborg. Har Gud helat någon genom Gabbe, så kan han göra det genom mig också. Det vi ofta glömmer när vi hör de här berättelserna om de stora vittnesbörden eller de små vittnesbörden, det är när man hör dem så tänker man att det är så lätt. För man står på andra sidan, man har redan sett och hört hur Guds mäktiga hand har verkat. Det är något helt annat när man står på den där platsen själv. Innan Gud har brutit igenom. Ni vet, den där platsen när man känner sig överväldigad, när man känner sig liten, när man känner sig svag, när man känner sig förvirrad. Innan man har tagit klivet och satt sin tro och sin tillit till honom, då är det något helt annat. I efterhand så är det ett enkelt val. Men när man står där så är det ganska tufft. Hörde en pastor en gång i en predikan som sa det, att det engelska ordet för vittnesbörd är testimony. Det finns inte ett testimony utan ordet test. Varje vittnesbörd börjar med att våran tro sätts på prov. Vi befinner oss i en situation, eller vi är på väg in i någonting där vi känner att det här är utöver min förmåga. Så jag litar på honom. Och vittnesbördet blir berättelsen om hur Guds kraft bryter igenom. Hade det varit inom min förmåga, inom min kapacitet, då har det varit skryt. Då har det varit en berättelse där jag upphöjer mig själv. Men ett vittnesbörd handlar om att jag berättar att jag fanns på den här platsen. Jag var inkapabel. Men Guds mäktiga hand var med mig. Och därför ser vi resultatet. Det fanns en väckelsepredikant på 70-80-talet som heter John Wimber. Han sa att tro stavas R-I-S-K. Tro är inte en känsla. Det är inte någonting som jag sitter här och bara, oh, just nu är jag så uppfylld av tro så jag kan flytta berg. Utan tro är när vi litar på att Gud är den han säger att han är. Tro är när jag väljer att vara lydig det han har sagt, även när jag inte känner det. Även när jag inte förstår hur det ska ske. Utan jag väljer att ta en risk. Jag väljer att gå in i den här situationen, inte för att jag kommer kunna klara det i egen kraft, utan för att han har sagt att han kan klara det. Det är tro, det är ett beslut när jag väljer att förlita mig på honom som har sänt mig, på honom som har talat till mig, på honom som har sagt att han är med mig varje dag in till tidens slut. Låt oss gå till fjärde Mosebok kapitel 13. Innan vi läser de här texterna som ska försöka sätta ord på vad det är jag vill säga, det som Gud har lagt på mitt hjärta, det är att Israels folk, de har varit slavar i Egypten i 400 år. Det innebär att flera generationer av människor har fötts upp i slaveri. De ropar till Gud, de klagar inför Gud för att deras liv är ett helvete. Ja, men inte det som en svordom, utan det är en beskrivning av hur deras liv var. De var under ständigt förtryck. De fick slita sina liksom sulor blodiga. Och de ropar till Gud. Och det står i andra Mosebok att Gud hör dem. Han förbarmar sig över dem. Och han bestämmer att det är dags för honom att infria löftet som han gav till Abraham, att leda Israels folk ut ur slaveriet och in till det förlovade landet, Kanans land. Ett land som ska flyta av mjölk och honung. Ett land som vid det här tillfället är liksom ockuperat, eller inte ockuperat utan det är ägt av andra stammar. Dit ska Gud föra sitt folk. Och genom att resa upp Mose som en ledare, smord av Gud, så leder Gud Israel ut ur Egypten. Framför det här folkets ögon så ser de hur Nilens vatten vänds till blod. De ser med sina egna ögon hur ett mörker, på grund av att Gud har sagt att det ska ske för att faraos hjärta ska öppna sig, så lägger sig ett mörker över hela Egyptens land. Ett så kompakt mörker att du kan inte ens se personen som står bredvid dig. Bara i Israels område så är det ljus. De har fått se hur Gud, efter att ha talat, sänder en pest som dödar all boskap i hela Egypten utom Israels boskap. När farao till slut släpper Israels folk och leder dem mot Röda havet, då kommer faraos armé i ryggen. Och de ser med sina egna ögon hur Gud delar havet framför dem så att de kan gå torrskodda över marken. För att när faraos armé sen kommer, så kommer vågorna tillbaks och dränker dem. De har sett de här sakerna med egna ögon. Jag har aldrig sett något liknande. Det står att Gud var med dem som en molnstod på himmelen om dagen, en eldstol om natten. Och Gud leder dem genom öknen fram till gränsen av det förlovade landet. Det här landet som Gud har sagt att jag ska ge mitt folk i besittning. Gud säger till Mose, skicka ut 12 spejare, en ledare från varje stam, att gå in och bespeja landet. Mose väljer ut 12 stycken och skickar ut dem för att gå in och se om hur landet är. Kolla marken, kolla grödorna, kolla också städerna, kolla befolkningen. Och de ger sig iväg, och de är iväg i 40 dagar innan de kommer tillbaks. Det står så här från fjärde Mosebok kapitel 13 vers 26 och framåt. Efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aaron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh. Där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och de sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukten därifrån. Det är alltså precis så som Gud har beskrivit att det ska vara, som de återrapporterar. Men så säger de så här. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden och kananeerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb, en av de utsända, lugnade folket inför Mose och sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Kaleb hade sett allt det som de andra spejarna hade sett också. Men det fanns någonting som reste sig upp på hans insida och sa, vi kan göra det här. Men de män som hade gått upp med honom sa, vi kan inte dra upp mot detta folk, ty det är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sa, det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare, och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Då började hela menigheten ropa och skrika och folk grät den natten. Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron och hela menigheten sa till dem, om vi ändå hade fått dö i Egyptens land eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Läser från vers 6 i kapitel 14. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade bespejat landet, de rev sönder sina kläder och sa till hela Israels menighet: det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Och Herren har behag till oss. Ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss, ett land som flödar av mjölk och honung? Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet, för det ska bli en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. Men hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Det är 12 personer som går in i det här landet. Det är 12 personer som ser frukten men som också ser städerna. Som ser de stora välvuxna männen. Men det finns 2 olika perspektiv. Det är 10 stycken som ser fienden och tänker vi kommer aldrig klara det här. De här är oss övermäktiga. Vi har inte en susning. Vi kommer mot stora städer med murar och med hästar. Det kommer inte gå. Så har du 2 personer. Josua, vars namn betyder Herren frälser. Och Kaleb, som påminner sig själva om att de har varit med dem tillsammans med Gud. De har sett, det har de andra också, men de har glömt bort det. Kaleb och Josua vet att Herren har lett dem med sin starka hand genom under och tecken, genom mirakler, genom Röda havet, ut i öknen. De vet att Herren själv, som har bevisat att han är mäktig, att han är stor, att han är väldig, har sagt att detta är mitt folk och jag är deras Gud. De förstår därför att de håller känna Herren. De har förstått att han gör inte detta för att nu bara låta oss dö i fiendens hand. De möter samma situation, samma omständigheter. Men den ena tänker, i egen kraft klarar inte jag detta. Och den andra tänker, jag behöver inte klara detta i min egen kraft. Därför Herren är med oss. När Gud kallar dig, när Gud leder dig, så kommer du inte att känna dig förberedd. Du kommer inte känna att detta har jag koll på. Du kommer känna att jag är ute på för djupt vatten. Är jag verkligen den som ska göra detta? Kan inte Jakob ta det här istället? Du kommer vilja att ta ett steg tillbaks. Men jag säger ingenting. Jag är tyst. Därför att i din förmåga så är du inte kapabel. Och det är det som är hela poängen. Hela poängen när Gud kallar dig är att du ska lära dig att tro och förtrösta på honom. Så att när du tar ett steg i tro så blir han förhärligad. Då kommer han bevisa sig mäktig. När du har din erfarenhet, när du har din vittnesbörd, du har andra vittnesbörd om vad Gud kan göra, så är inte det att det kvalificerar dig. Men det gör är att det säger att i honom så är du kvalificerad. I hans kraft så är du mäktig. I hans vishet så är du vis. Inte i dig själv. Det som händer efter det här, det är att Gud, när folket vänder sig bort ifrån Mose och säger vi vill inte gå in, så säger Gud att ingen som har varit här idag förutom Kaleb och Josua kommer få gå in i det förlovade landet. Och folket irrar runt i öknen i 40 år. Men när tiden är inne och Josua kliver fram som ledare och de går över Jordanfloden in i det förlorade landet, vad är det första de möter? Det första de möter, det är den här tidens största befästa stad. Det mäktigaste som fanns, Jeriko. Från ett mänskligt perspektiv, de är uträknade. De har inte en chans. Men Josua som har fortsatt hela sitt liv till att tänka att det inte är jag som ska segra utan det är Herren som ska segra. Han får ett ord. I 7 dagar ska ni vandra runt Jerikos murar. Ett varv varje dag. Men på den 7:e dagen ska ni gå 7 varv. Och när ni har kommit runt på det 7:e varvet så ska hela folket brista ut i ett härskri. Och då ska murarna falla. Hela poängen för Gud att leda dem in i är att de ska vara hans folk. De ska gå i lydnad till honom, i relation med honom. Han kommer inte sända ut dem vind för våg utan han säger jag går med er. Gör vi det på mitt sätt så kommer jag att segra. Josua, en man som har sån tro till vem Gud är, vad Gud är kapabel till, leder folket runt Jerikos murar. Och murarna faller. Och de kan inta landet. Vårt land behöver en kyrka som tror Gud för det omöjliga. Som tror att han är kapabel till att förvandla de hårdaste hjärtana. Det här landet behöver en kyrka som tror att ingen är bortom räddning. När polisen säger att vi kommer inte nå gängen så behöver det finnas en kyrka som vet en som kan nå dem. När Gud lägger en kallelse över ditt liv så behöver du vara någon som står rotad på den där klippan som är Jesus Kristus, som står på hans ord och gör det han säger och kliver in, inte för att du kan det utan för att du vet att Jesus är mäktig att göra det han har sagt att han ska göra. Författaren till Hebreerbrevet säger att det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Det är när vi sätter vår tillit, vår tro till honom som vi får se hans kraft, som vi får se hans seger, som vi får se hans liv bryta ut på ett sätt som inte följer det mänskliga logiska tänkandet. Kollar du militärhistoria så är anfallet av Jeriko en väldigt dålig strategi. Men har du tilltal ifrån Gud och du förtröstar på honom, vem ska då kunna stoppa dig? Vem ska då kunna stå dig emot? Tro honom för det omöjliga. Tro honom för din omöjliga situation. För din omöjliga relation. För din syster eller mamma som inte känner Jesus. Tro Herren för den personen. När du tar en risk för att dela ditt evangelium eller dela evangelium med en vän. När du lägger händerna på någon som är sjuk är det inte för att du kan det utan du har tron på någon som är mäktig att förvandla den personens liv. Du sätter din tro till honom som är mäktig nog att backa upp det han har sagt. Det är den kyrkan som vi behöver se idag. Som ber som att bönerna faktiskt gör skillnad. Så att bönerna vi ber inte bara blir obesvarade utan de blir hörda och besvarade. Så när vi ber för vårt land så kan Gud förvandla vårt land. Inte be böner för att vi ska be böner, utan be böner för att vi vet att han som hör våra böner svarar. Den församlingen kommer att lysa som en stad på ett berg. Den församlingen kommer inte kunna kuvas, kommer inte tryckas ner, därför att vi står på hans ord. Och hans ord är trofast och hållbart. Och det håller i alla tider. Amen.
Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linneahuset.se, och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel, så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linneahuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium, så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen.